Roseniuskyrkan vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Om du är ny här så heter jag Martin Helgesson. Jag jobbar som predikant här i kyrkan och kommer vara mötesledare i vår gudstjänst idag. Om du inte till vardags firar gudstjänst här hos oss så är det bra att ha agendan till hands för att följa med i ordningen för vår gudstjänst och de böner och sånger som förekommer. Vad gäller salmer och andra gemensamma sånger så kommer texten på skärmarna bakom mig. Vår gudstjänst idag har temat döden och livet. Det är den 16:e söndagen efter trefaldighet i kyrkoåret. Temat alltså döden och livet. Predikar idag gör Erik J. Andersson som sitter här och som i några veckor till är missionsledare för vårt missionssällskap ELM innan vår egen Daniel Ringdahl kommer att ta över efter honom. Erik ska då få passa på att inte bara predika här en sista gång i den rollen utan också få berätta lite om ELMs arbete framöver, vad som är på gång i ELMs mission i utlandet. Vi kommer att ta upp en kollekt som också går till den missionen och vi gör det under slutsalmen, precis i slutet av gudstjänsten efter att vi har fått höra om vad som är på gång i ELM. Vi har söndagsskola som vanligt, ni får höra mer om det lite längre fram i gudstjänsten. Låt oss be. Himmelske far, vi kommer till Roseniuskyrkan idag för att fira gudstjänst inför ditt ansikte. Och vi ber att du ska tala till oss, hjälpa oss att höra, att ta emot och tro det du vill säga till oss idag. Tack för att du känner oss var och en, vet vad vi behöver. Ge oss precis det. I Jesu namn. Amen. Sjunger vi den första psalmen, Fram skrider året. Den här söndagen så påminns vi återigen om att det är Jesus som har makt över döden, att han har segrat över den. Och vi behöver sådana påminnelser ofta. Som vi sjöng i den här psalmen så kan det ofta kännas när vi ser oss omkring i världen som att det är döden som har övertagit. Bibeln beskriver på ett ställe fruktan eller rädslan för döden som ett slags grepp som vi inte kommer ur på egen hand. Och när den rädslan för döden styr våra liv så använder vi alla krafter och resurser vi kommer åt för att vinna det goda livet här och nu för oss själva. Vi skyddar oss själva, vi slåss för oss själva. Tänk efter. Själviskhet, eller kanske till och med grymhet mot andra. När vi tar genvägar eller letar efter kryphål i Guds bud. Bottnar inte det så ofta i att vi vill ha det goda livet och vi vill ha det här och vi vill ha det nu. Men det goda livet finns ytterst bara hos Jesus. Så var i ditt liv har du glömt att Jesus är den som ger dig liv? Var har du kämpat mot Gud eller mot människor för att skydda dig själv, tillfredsställa dig själv eller rädda dig själv? Här i början av vår gudstjänst kommer vi inför Gud för att lägga ner vapnen. För att bekänna vår synd inför honom. Vara ärliga inför Gud och säga vi har försökt hitta livet vid sidan av dig. Den enda som ger oss liv. När vi gör det, när vi bekänner inför Gud, så får vi av honom ta emot förlåtelse som leder till evigt liv. Så låt oss komma inför honom och be och bekänna. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Därför, Gud, var mig nådig i din godhet. Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar.
Oh. Hej, jag är alldeles andfådd. Jag höll på att inte hitta hit idag. Det är alldeles skumt och mörkt. Jag fattar inte. Nu blir det lite bättre. Hej, jag heter Sofia och är en av söndagsskolledarna här i Rosenekyrkan. Och det är snart dags att gå ner till söndagsskolan. Ni barn, ni kan börja komma fram här. Men rör inte kistan. Och så ska jag faktiskt allra först hälsa Rickard välkommen fram. Så ska han berätta något svettigt, något snabbt, något spännande, något pengagenererande.
Vilken introduktion. På lördag klockan 2:30 så kommer det hända något riktigt häftigt. Då är det dags för ett missionslopp på Drakudden. Så glöm inte att ta med er löparskorna dit, vad ni än gör. Och missionsloppet går till så här att det kommer vara en bana på ungefär 300 meter som man ska ta sig så många varv man bara kan under 20 minuters tid. Innan loppet så samlar man sen sponsorer som sponsrar med en summa per varv. Så jag kan fråga om Mattias vill sponsra mig med 10 kronor. Springer jag då 15 varv så ska Mattias betala 150 kronor till mig, alltså 10 gånger 15. Och alla de här pengarna kommer samlas in till Kom och ses missionsarbete till barnen i Peru. Så allt går till en fantastisk sak. Och alla kan vara med. Man behöver inte vara löpare för att springa. Man kan gå, man kan jogga, man kan krypa runt. Så jag hoppas få se alla möjliga åldrar på startlinjen. Och att ingen tänker att man är för dåligt tränad för att vara med. Alla kan vara med. Yes.
Precis, när vi hade det här på stranden på årsmötet, då var det en tjej som julade runt banan. Hon var värd mycket per varv, kan jag säga. Nu ska vi se vad det ligger i skattkistan. Vad är det där? En ögonbindel, en sovmask. Oskar, om du sätter på dig den där. Ser du någonting? Nej, ingenting. Det är ju väldigt skönt när man ska sova och inte se någonting. Men det är inte alltid så skönt att inte se någonting. Vi ska se om vi träffar någon som inte ser någonting idag. Vi har söndagsskola i Rosenekyrkan för barn från 3 till 10 år. De som är 11 år och äldre kan sitta kvar på gudstjänsten och lyssna på predikan. Och ni som är 3-10 år, ni är i två grupper. Jag ska vara med de som är 3-6 och Nilla ska vara med de som är 7-10. Och nu är ni som är 3-6, nu måste ni lyssna jättenoga på mig. Lyssnar ni? När ni kommer ner för trappan och går in på gränden så finns det en stoppskylt. Innan man går in i det andra fikarummet kan man säga. En sån här stoppskylt med trafiken. Där ska ni stanna. Hur spännande det än ser ut på andra sidan stoppskylten. Klarar ni det? Stanna vid stoppskylten. Gå inte in i söndagsskolrummet. Stanna vid stoppskylten. Vi ska sjunga våran sång i Guds händer. Och vet ni vad? Om ni inte nu kan satsa nästa vecka på missionsloppet så kan ni faktiskt skicka med era barn pengar ner. Eller en lapp där det står hur mycket ni swishar till Kom och se till missionen i Peru. Och så kan de lägga det i kollekten idag. Vi sjunger i Guds händer.
Thank you.
stanna. Vi står på skylten.
Jesus, tack för att vi får ropa ditt namn när vi behöver din hjälp, din närvaro. Tack för att du är vår vän och vår bror. Välsigna alla barn i söndagsskolan idag. Låt dem få växa i tro på dig och i glädje över att du är deras vän. Så ber vi med dagens bön, evige Gud som är Herre över liv och död, lös oss från ångest och dödsfruktan. Låt oss få leva i Kristi uppståndelses kraft och ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi få höra dagens två första texter.
Dagens gammaltestamentliga texter är hämtat från profeten Jesaja, kapitel 26, vers 19. Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, för din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Episteltexten är hämtad från andra Korintierbrevet, kapitel 4, verserna 7 till och med 14. En skatt i lerkärl. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Även vi tror och därför talar vi. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Så lyder Herrens ord.
Tillsammans med barnen här om att ropa Jesu namn och viska Jesu namn. Och i dagens evangelietext så är det också både viskningar och rop. Vi kan stå upp och höra dagens evangelium hämtat från Johannes evangelium 11 kapitlet från vers 28. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät. Då sa judarna: se hur han älskade honom. Men några av dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan det fjärde dagen. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för att folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kära Herre, vi tackar dig för att du är levande, kärleksfull och livgivande. Och nu ber vi att du ska komma till oss här, att du ska gå här bland oss i bänkarna och ge oss var och en det vi behöver. Kom med din heliga ande i Jesu namn. Amen. Ja. Vi ska se på tre saker i predikan idag. Först ska det handla om att mästaren är här och kallar på dig. Sedan den andra delen om att om Jesus hade lyssnat på alla invändningar. Den tredje delen: kalla på din syster. Mästaren är här och kallar på dig. Det hörde vi. Det var så hon sa, Marta, till sin syster Maria som satt där hemma och grät. Mästaren är här och kallar på dig. Maria var förlamad av sorg efter att deras bror hastigt dött på grund av sjukdom. Hos de här syskonen i Betania, en ganska liten by, en bit utanför Jerusalem, så fanns det ett hem där Jesus kunde känna sig välkommen. Sen Jesus hade trätt fram i offentlighetens ljus så verkade det som han var välkommen hem till många, men han kände sig sällan riktigt hemma. Han sa: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Men där hos syskonen i Betania, det verkade ändå som han hade hittat en plats där han trivdes. Om det hade varit idag så tänker jag mig att Martas, Marias och Lazarus hem, det var liksom ett ställe där Jesus kunde komma in och slänga sig i soffan och äta glass direkt ur burken tillsammans med de andra. Så hade det varit. Men nu var det kaos i hemmet. Allt var annorlunda. Allt var förstört. Lazarus var död. Och då kommer Jesus. Marta möter honom. Det var ju sån hon var, Marta. Hon gick människor till mötes. Alltid redo att hjälpa dem. Redo att tjäna. Och de får ett fint samtal där ute. Vid vägen eller kanske på vägen. De talar om döden och om livet. De talar om att livet ska segra. Att Jesus inte bara ska väcka uppståndelse utan att han var uppståndelsen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Marta svarar: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Och när Marta hade sagt detta så gick hon in till Maria och sa: mästaren är här och kallar på dig. Också idag gäller att mästaren är här och kallar på dig. På vem? Ja, på dig. Inte bara på den som heter Maria, men också på den. Inte bara på den som sörjer och saknar en nära anhörig, men också på den. Inte bara på dig som är förvirrad och undrar om livet någonsin kommer att ordna upp sig igen, men också på dig. Mästaren är här och kallar på dig och på mig och på var och en av oss. Hur kan jag påstå det? Är det inte att rycka en vers ur sitt sammanhang fullständigt? Nej, jag kan påstå det på mycket goda grunder. För Jesus Kristus är densamme igår och idag och i all evighet, enligt skriften. Och Jesus beskriver själv att han kom till jorden för att kalla alla de som smittats av världens sjukdomar, svårigheter, smärtor, synder. Ja, allt vad förluster du kan bära på. Jesus sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Ja, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Så Gud kallar på dig. Just så som han kallade i sin kärlek på de allra första människorna i lustgården efter att de hade svikit honom och det grövsta. Det står i första Mosebok 3. Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? När människan går bort så kommer den levande guden i sin kärlek med en kallelse tillbaka. Mästaren är här och kallar på dig. Prästen och psalmförfattaren Anders Frostenson skriver: Kristus vandrar bland oss än, syndares och sorgsnas vän. Stannar där en människoröst ber om läkedom och tröst. Ja, Maria var förkrossad, förlamad av sorg. Hon hade inte kraften eller förmågan som syster Marta att gå Herren till mötes. Maria är en bild för människan som lever utan Gud. Människan utan Gud kan uppleva tillvarons smärta, kan lida under andras förtryck, kan se sin del i världens fall och förfärlighet. Men hon kan inte själv resa sig och gå den helige, levande guden till mötes. Ja, kanske är det inte ens Maria som är bilden av människan utan Gud. Kanske är det Lazarus. Han var död. Och sett ur Guds perspektiv, sett ur ett evighetsperspektiv, sett ur ett rättfärdighetsperspektiv, så är beskrivningen död korrekt på den människa som inte har en livgivande relation till himmelen och jordens skapare, till den levande och evige guden. Aposteln Paulus beskriver Efesierna innan de kom till tro på Kristus och säger: ni var döda genom era överträdelser och synder. Kanske tar emot lite grann och beskriva sig själv eller sin granne eller sin kollega som död. Det tar emot. Men Bibeln talar sant om människor och sant om Gud. Lazarus var död. Och Lazarus stank. Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jag har aldrig öppnat en grav i ett land med medelhavsklimat. Jag är ganska tacksam för det. Men jag har skurit upp infekterade varbölder. Usch. Jag har tagit av sårförband som suttit på alldeles för länge. Usch. Och om någon tog bort stenen som ligger för mitt inre, om någon öppnade mitt hjärtas gravkammare, så skulle stanken sprida sig. Och det är min sorg att det än ryms så mycket inne i mig som stinker. Så mycket av egoism, så mycket av egenrättfärdighet, så mycket av att se ner på andra. Det finns så mycket jag skäms över. Och tittar jag för mycket på detta så hotar det att förvränga min bild av allt och förlama mig. Jag stinker. Mästaren är här och kallar på dig. Liksom Marta viskade till sin syster, så får också jag, så får också du höra Guds helige ande viska i ditt öra, viska i ditt hjärta. Mästaren är här och kallar på dig. Och du får höra Gud ropa med hög röst: kom ut ur graven, av mig får du livet. Ta emot livet ur hans hand. Om Jesus hade lyssnat på invändningarna. Maria reste sig hastigt och gick ut. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Marta och Maria hade sänt bud efter Jesus tidigare när Lazarus blev sjuk. De hade hoppats på att Jesus skulle skynda till deras hjälp. Men nu var det för sent. Och Marias fråga är den besegrades fråga. Herre, om. Hur många om-frågor, hur många om-inte-frågor har inte du ställt när något svårt har hänt? Om och om-inte-frågorna, de rymmer ofta förebråelser. Mot dig själv, mot andra människor, mot Gud. Och frågorna är begripliga. Marias frågor är begripliga. Och hon får medhåll från andra där i Betania. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Deras fråga är dubbeläggad. Kunde han inte? Eller vill han inte? Eftersom han uppenbarligen öppnade ögonen på den blinde. Var Jesus god och mäktig? Eller bara det ena? Eller kanske inte ens något av det? Invändningarna mot Jesus växer. Han kom för sent. Han kunde inte, han ville inte. Det är de uppgivna frågorna. Och det kommer fler invändningar. Vi har redan hört det. När Jesus väl agerar så kommer invändningen: Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Liksom, okej, Jesus, du är här nu. Men försök nu trösta oss som sörjer. Gör det liksom inte värre. Han är död. Död. Resonemangen är så begripliga. De är så mänskliga. Men Jesus var inte en människa som alla andra. Ja, han var människa. Helt och hållet. Han vet vad det är att vara människa. Vi har en överstepräst som... Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Jesus vet vad det är att vara människa. Det finns också i dagens text en av Bibelns kortaste verser. Jesus grät. Jesus grät. Två korta ord. Någon har sagt att det är en vers som visar på Jesu mänsklighet. Att han kunde gråta som vi. Jag tror inte att det är rätt tolkning. Jag tror att den korta versen visar oss något av Guds gudomlighet. Jesu gudomlighet. För vad var det? Vad är det som gör att Guds enfödde son, född av fadern före all tid, väljer att lämna den himmelska världen och bli människa? Det är ju Guds sorg över människornas förfärliga situation. När synden och syndens konsekvenser slår hårt mot en människa så gråter Gud. Alltså Gud är så djupt engagerad i ditt liv att du kan inte föreställa sig det. Han vill dig så väl att redan tanken på att du ska råka illa ut eller göra fel val i livet eller falla i synd, redan vid tanken så knyter det sig i magen på din himmelske far. Reformator Martin Luther har fångat det i en psalm. Till ende sonen sade han: jag måste mig förbarma. Far ner ut i det syndaland och lös de fångar arma. Av deras synd och stora nöd, fräls dem ifrån evig död och låt dem med dig leva. Om Jesus hade lyssnat på invändningarna från sin mor och sina syskon, från sina lärjungar, från folk på gator och torg, från religiösa ledare och teologiska experter, om han hade lyssnat, då hade inte världen varit försonad och rättfärdiggjord. Om Jesus hade lyssnat på invändningarna så hade det inte blivit någon nattvardssal, inget Getsemane, inget Golgata, ingen uppståndelse. Men han lyssnade inte på invändningarna, utan han gick den svåra vägen. Han fullföljde Gud faderns vilja, och han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så kan du också komma med invändningar. Säkert kan du komma med många invändningar. Och kanske invändningar mot att det Jesus gjorde också skulle gälla dig. Att det skulle ha bäring i ditt liv. Du kanske inte tycker det verkar så. Du kanske håller fram att du har blivit illa behandlad och bär på smärtsamma sår. Och att de som tillfogat dig såren, de verkar leva på som om ingenting har hänt. Kanske till och med sitter här inne och verkar ha det väldigt bra. Sånt kan väl inte Jesus göra något åt? Jo, käre vän. Sånt kan Jesus göra något åt. Ja, vad han kan och vill göra med andra behöver du inte tänka så mycket på. Men låt honom komma nära dig. Så ska du se att han visst kan tvätta dina sår. Förbinda dem. Läka dem. Aposteln Petrus skriver: genom hans sår är ni helade. Ni som var vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Jesus är din själs vårdare. Så låt invändningarna falla. Och kom inte heller med invändningen att din insida är så total förstörd att det inte går. Du kanske har varit kristen en tid eller länge, men synden, Den låder vid, som de gamla predikanterna säger. Synden kletar sig fast vid dig. Och ju mer du försöker få bort den, så smutsar ner din insida. Desto värre blir det. Det är som ett tuggummi som fastnar i håret på en vacker flicka. Det är som råoljan i fjäderdräkten på en sjöfågel vid en oljekatastrof. Ja, det kan vara så att du också stinker på insidan. Men Jesus dog på korset för dig och dina synder. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Han bar dina synder i sin kropp. Dina. Så han lyssnar inte på dina invändningar. För vilka de än är, så svarar han: det har jag tagit hand om, min vän. Om Jesus hade lyssnat på alla invändningar hade världen aldrig blivit försonad. Men nu har han inte lyssnat, utan världen är försonad och den stora sanningen är uppenbarad. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Kalla på din syster. Så ska vi se vad som återstår. Du som är befriad av Jesus. Du som är återlöst. Du som tror på honom och därmed ska leva om du än dör. Hur ska du leva? Hur ska vi leva? Låt mig bara rycka några ord ur texten som anvisar en väg för ett liv i Jesu efterföljd. Ett liv som tar hans kallelse till tjänst på allvar. Det står: Marta gick och kallade på sin syster Maria. Har du vänner som tror? Har du syskon i tron? Ta hand om dem. Roseniuskyrkan, ta hand om varandra. Påminn varandra om allt gott Jesus har gjort för er. Dela livet med varandra. Marta och Maria, de var så olika. Men Marta och Maria, som var skapade så olika, som hade blivit så olika, de höll ändå samman. Och så ska det vara i en kristen gemenskap. Alla goda egenskaper behövs. Och alla brister och kantigheter ska kärleken överskyla. Det står, framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra för att kärleken överskyler många synder. Maria kallade på sin syster. Det står, judarna som var hemma hos Maria följde efter henne i tron att hon skulle gå till graven. När Maria reser sig för att gå ut så förstår inte människorna att hon tänker gå till Jesus. Marta hade ju viskat och Maria hade inte talat om vad hon tänkte göra. Jag är väldigt, väldigt glad för att det var så många människor hemma hos systrarna som sörjde. Det visar på en kärlek och på en omsorg bland familjerna och vännerna där i byn som var väldigt god. Där har vi något att lära. Men gör också som Maria. Om ni har vänner lite varstans, på jobbet, i plugget, i klubben, på hemmet, var det nu är. Det är gott att odla relationer. Och var medvetna om att människor ser vad ni gör. Och om de gillar er så kanske de kommer göra samma sak. De kanske kommer följa er, inte bara på Twitter och Insta och Facebook, men också överallt. De kommer observera er. Och kanske blir det så plötsligt att en vän eller granne eller kollega säger, om du inte snart frågar om jag vill följa med till kyrkan så skriker jag. Och det är nästa sak. Maria föll ner vid hans fötter. Ja, Maria, hon hade sina invändningar, sin besvikelse på Jesus. Men hon kallade honom fortfarande för Herre och föll ner för hans fötter. Det är gudstjänst. Det är gudstjänst när det är som allra bäst. Gud kommer till en församling som längtar efter honom, som behöver honom. Han kommer med livet till dem. Och de faller ner för hans fötter och bekänner honom som Herre. Så Roseniuskyrkan, fortsätt fira gudstjänst. Jesus sa åt dem att ta bort stenen. De fick en befallning. De insåg att invändningarna inte bet, så de gjorde som han sa. Då tog de bort stenen, står det. Och Jesus säger till oss idag, gå ut i hela världen och ta bort stenar. Ta bort de hinder som finns för att människor ska få se vad Jesus har gjort och vad han vill göra. Vilka är stenarna idag? Ja, det finns massor. Det kan vara en falsk, materialistisk världsbild. Utmana den som tror att tillvaron inte är större än så. Det kan vara islam. Det är en jättesten i vår tid och i vår värld. En falsk religion som proklamerar en falsk bild av Gud. Och sen finns alla de där stenarna som får människor att känna sig värdelösa. Ta bort dem. Berätta om en god Gud som skapat och älskat alla. Om hans son som har dött och uppstått för alla. Ta bort stenarna. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Scenen kunde varit komisk om inte underverket hade varit så imponerande. En död hade fått livet åter. Och så är vi tillbaka där vi börjar i den här sista tredjedelen. Jesus vill att vi visar omsorg om varandra. Lazarus hade fått liv igen, men han behövde lite hjälp av de andra för att få ordning på sig och sitt liv. Och när en människa upptäcker Jesus, kommer till tro på Jesus, tar emot frälsningens alla gåvor, då kan hon fortfarande behöva lite hjälp. Nästan som ett nyfött barn behöver sina föräldrar, så behöver den som föds till nytt liv i Kristus lite hjälp av varandra. Så ta hand om varandra. Älska varandra. Amen. Livet vann, dess namn är Jesus. Halleluja. Han var död, men se, han lever. Halleluja. Dödens portar öppnar han. Nyckeln ligger i hans hand. Halleluja. Amen. Så låt oss stå upp och gemensamt med Marta, Maria och alla kristna i alla tider bekänna den tron på den levande Guden. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Vi ber kyrkans förbön tillsammans. Gode Gud och Fader, vi tackar dig för ditt levande ord och att du talar till oss genom ditt ord. Vi tackar dig för att du är livets Herre. Låt ingen ångest, ingen olycka, ja vad helst annat slå ner vårt hopp om evigt liv i Jesus Kristus. Låt våra hjärtan, vad som än händer, hålla fast vid dig, Herre. Gör oss till dina trogna lärjungar som är noga med ditt ord och som vill gömma det i våra hjärtan så att det också blir handlingar. Vi tackar dig för våra hem, vi tackar dig för vårt land och vi ber för kungafamiljen, riksdag och regering och rättsväsende och alla som har ansvar i kyrka och samhälle. Vi ber att vårt land ska få en stabil regering efter din vilja, Herre. Herre, håll din hand över Sverige. Vi ber för alla kyrkor och missionshus i vårt land där Guds ord predikas idag. Och vi ber om välsignelse över alla hem, över alla barn och ungdomar. Vi ber för alla svaga och utsatta i vårt samhälle. Att bära varandras bördor är en uppmaning ifrån dig, Herre. Hjälp oss då att vara ett stöd för de som har svårigheter, de som sörjer, de som är sjuka och ensamma. Tänk på de hemlösa. Ja, käre Herre, se i nåd till de som flyr ifrån krig och förtryck. Och idag ber vi också särskilt för orkanen Florence på USA:s östkust. Vi ber att den ska minska i styrka. Vi ber för människor som drabbas. Vi ber också för Filippinerna som drabbas av orkanen. Herre, du som stillade stormen, gå in i stormens öga och stilla den. Och ge hopp till människorna. Vi ber om välsignelse över vår förening, över Rosenhuskyrkan och alla som arbetar och tjänar här på olika sätt. Fördjupa vår gemenskap. Ja, kära Herre, vi har ett missionsarbete i olika länder. Och vi ber särskilt för dem som arbetar, våra missionärer. Vi ber och tackar för missionärer som har nu ställt sig villiga att tjäna. Ja, kära Herre, trösta och styrk dem som också förföljs för sin tro. Skänk, Herre, åt vårt folk och din kyrka vissheten om att livet är Jesus Kristus, nu och för evigt. Amen.
Vi ber också den bön som Jesus själv lärde oss att be. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herren vare tack.
Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
Varsågod. bönesitt. Jag ska lite kort informera om vad som händer framöver här i kyrkan. På lördag morgon börjar vår församlingshelg ute på Drakudden, väster om stan. Det är sista chansen att anmäla sig idag. Det börjar 9:30 på lördag och kommer handla om mission. Vi kommer att ha lite bibelundervisning. Vi kommer få höra från missionärer som ganska nyss har kommit hem från Sydamerika efter tjänst i ELM. Och vi är där hela dagen. Missionsloppet hörde ni lite annat sånt som händer. Det finns affischer och anmälningslistor en trappa ner där man går in till fikat på gränden. Så passa på att skriva upp er idag om ni vill komma. Där står vad det kostar och allt sånt. Och för er som anmäler er så kommer det ett mejl i början av veckan med lite praktisk information. Vad man behöver ta med sig och sådär. Det är gudstjänst nästa söndag bara på Drakudden. Ingen gudstjänst här i Rosenhuskyrkan. Men om man inte är med i övrigt på helgen men kan ta sig ut på söndag förmiddag får man jättegärna vara med då. Det är 10:30, så lite ovanlig tid. 10:30 och det är en gudstjänst för alla åldrar ute på Drakudden alltså. Efter den helgen på tisdagen den 25 september 18:30 drar vi igång vardag igen. Vår lärjungaskola som träffas varannan vecka i vardagsrummet nere på hörnet här en trappa ner. Vi kommer att ta oss igenom Efesiebrevet från och med den 25 september och fram till nästa sommar. Daniel, du hade lite information.
ELM har ett bokförlag som heter BV Förlag och jag kan berätta att vi precis har kommit ut med en ny bibelstudiebok. Det är Erik som har skrivit den. Det är över Esters bibelbok. Den har precis kommit från tryckeriet. Ett utmärkt hjälpmedel i hemgruppen. Ta och titta på den. Köp den gärna och använd den.
Nu ska vi släppa fram den bokens författare igen, Erik, som ska få berätta lite om vad som är på gång inom ELM och vår mission i utlandet som vi är en del av.
Då börjar vi med att se en kort liten filmsnutt här uppe. Det är 2 minuter tror jag. Ja, det handlar om nåd till onådda. Jesus har sagt att han älskar det här folkslaget i främre Asien. Han har dött för var och en av de människorna. Och så vill han ha någon som kan tala om det för dem. Och då är det så märkligt att vi tror att han vill att vi ska göra det. Att ELM ska gå in i Främre Asien och försöka nå de här människorna med evangeliet. Mänskligt sett så borde det finnas väldigt många organisationer och sammanhang som hade haft större resurser och bättre möjligheter. Men han tänker ju inte som vi, den levande guden. Han har kallat oss. Och möjligheten finns nu att vara med i det här nya arbetet. Att nå det onådda folket i Främre Asien. Möjligheten finns att vara med. Tänk dig att du hade varit den som hade designat svenska fotbollslandslagets tröjor, landslagsställ. Det hade känts lite speciellt va, i somras när det gick bra i VM. Eller om du hade varit den som hade satt samman deras matprogram under VM-resan. Eller att de hade fiskat upp din spellista med pepplåtar och kört den i bussen till matcherna. Hade det inte varit lite coolt? Hade du inte känt dig lite delaktig, som att framgångarna var liksom lite... Ja, det här med delaktighet. När vi nu riktar blickarna åt ett nytt arbetsfält, ett okänt arbetsfält för oss, så behöver vi att många ELM-are, många kristna i Sverige vill vara med. Och det finns alltså möjlighet att vara med. Det första och största, det är bön. Ta med detta i era böner. Det andra är uppmuntran och engagemang för de som kommer arbeta med det här på hemmaplan och ute på fältet. Också viktigt. En tredje möjlighet är ju för en del, och nu kan det ju bli kö, men att resa ut och kanske arbeta, tjäna 8 eller 10 år i Främre Asien. Eller mer, det går säkert att lösa. Men som det ser ut så kommer vi finnas i någon av de större städerna. Det vill säga, på väldigt många sätt så är utbudet detsamma i livet, i vardagslivet, som ni har i Stockholm. Kulturellt och om ni gillar bokhandlar eller museer eller elektronik eller vad ni nu gillar. Det kommer vara lite färre släktingar och vänner kanske. Och det kommer vara tuffare att hitta goda gudstjänstgemenskaper. Men det är ju lite det handlar om. Och så finns möjligheten att vara med och bära också ekonomiskt. För det kommer också krävas. Det borde inte vara något större problem, men det kommer behövas insatser. Idag blir det kollekt. Vi ska alldeles snart under sista sången ta upp kollekt till ELMs mission. Och nu är jag ju fortfarande missionsledare, så att jag kan bevilja dispens. Du behöver inte lägga i kollekten här uppe om du istället väljer att teckna dig som månadsgåvogivare till missionsarbetet nere vid fikat efteråt. Det är en unik möjlighet. Det är bara ett mandat som bara jag har, att bevilja dispens från kollekten. Nej, men skämt åsido. Det är en fantastisk möjlighet att kunna stå med också som givare. Så ta den möjligheten både i kollekten och kanske som regelbunden månadsgåvogivare. Och tecknar du dig för det här nere, så kan du också få någon av de nya böckerna från BV förlag. Någon som är bra, och finns andra som är ännu bättre av andra författare. Så sjunger vi sista sången och tar upp kollekten.